för inbjudan. Jätteroligt. Jätteroligt att få vara här. Jag har fått, liksom första mötet var ju med Anders och Kerstin. Ni kom och hämtade mig på flyget. Jag fick komma hem till er och fick möta sån värme. Och så har jag fått bara möta fantastiska människor. Fantastisk dag igår. Jätteviktig dag när jag fick träffa era musikerteam. Har du några musikerteam här? Så jag vet. Fantastiskt. Bara en förmån att få möta er. Få dela det som har lagts ner på våra hjärtan. Att få använda musiken och sången, instrumenten som ett sätt att ära och tillbe Gud. Det är fantastiskt. Ska vi bara kort bara få be. Jesus, jag ber att du ska öppna upp våra hjärtan. Kom helig ande och vidrör oss. Jag ber att inget ska få stå i vägen. Det ska inte finnas någonting som ska skava. Utan att ditt ord ska få gå ut. Och ditt ord är levande och verksamt. Och är det så att vår kultur, i svensk kultur eller kulturen vi har skapat i samfund, i, om man kallar sig pingstvän eller fästare, om vår kultur är vägen för din kultur, i Guds rikes kulturen, så hjälp oss att bara se med nya perspektiv, öppna upp våra ögon och ta emot ditt ord som är sanning och ditt ord som är levande och verksamt, Herre. Tack för att du vill göra ett gott verk i oss var och en. Du vill röra vid oss, Herre. Jesus. Amen. Inför den här helgen så har vi pratat väldigt mycket om lovsång och tillbedjan. Och jag slog liksom, förstå att ibland i kyrkan när jag reser runt så kan det finnas så mycket missförstånd kring vad lovsång är. Och jag har upplevt att Gud har lagt det på mitt hjärta att åka ut och ge en biblisk undervisning. Och att lovsång har ingenting med något nytt som vi har kommit på, någon musikgenre, en musikstil. Utan det är någonting som är en röd tråd genom hela Bibeln. Det är någonting som är en kallelse. För att i Jesaja så står det att läsa att det är folk som Gud har format. Är skapt för att lova Herren. Det är liksom en del att vi som är skapade ska tillbe han som har skapat oss. Och därför tror jag att vi behöver få en fördjupande undervisning om lovsång som är någonting bibliskt. Någonting andligt. För att i lovsången, när vi bygger Jesu tron, så kommer vi också få uppleva välsignelser. Vi kommer få uppleva Guds närvaro i det. Men också att det är någonting himmelskt. Någonting som väntar oss en dag. Är det någon som längtar hem? Är det någon som längtar hem här? Ibland så kan jag bara få den här känslan av att jag längtar hem. Jag vill komma hem. Och den känslan kan komma också utifrån. Jag vet att vi har förlorat en nära anhörig i vår, min fästmös familj, en 8-årig pojke i somras som drunknade. Och då blev det här med himlen så nära. Den här pojken var frälst. Den här pojken levde med Jesus och så var han ett barn såklart. Men det fick mig att verkligen vara mycket och tänka mycket på det som väntar i himlen. För jag längtar. Ibland så kommer saknaden att jag bara längtar hem. Men sen så kan det också komma de här tankarna när jag ser allt elände här ute. När jag ser liksom människor som far illa, när jag ser synd, när jag ser smärta och när jag ser liksom mörker. Så kan jag bara ibland säga, nu vill jag hem. Gud, ta hem mig. Eller så kan jag be Jesus, nu får du komma tillbaka. Men han kommer inte riktigt än. För att det finns fortfarande ett arbete, tänker jag. Det finns många människor, speciellt i det här landet, som behöver höra om Jesus. Men Jesus ska komma hem och det ska vi komma tillbaka. Så det ska vi alltid liksom fokusera på. Det är vårt hopp, eller hur? Och att komma till himlen. Men då vet ni att lovsång något som något himmelskt. Tänk en dag så ska vi få stämma in med änglar i en evighetslovsångsfest. Va? Det är det som väntar oss. Och då säger Jesus att det som sker i himlen. Han lär oss att be. Det som sker i himlen, låt det få ske här. Alltså vi kan förlösa himmelriket. Här på jorden. Jesus vill förlösa det. Och vi får vara en del av någonting. Jag tror att Gud har så mycket för det här landet. Ibland kan man tänka att det bara är kört alltihopa. Det är så svårt. Hur når vi människor? Och man kan tycka att det blir bara mörkare och mörkare. Det är det. Det kommer bli mörkare och mörkare. Det är tidstecknen som vi ser. Och Det blev aktuellt för mig när jag satte det här temat om att älska helhjärtat. När vi talar om tidstecknen så står det också att Jesus varnar för en sval kärlek. Han varnar också om ljumhet, om i breven till församlingarna i Johannes uppenbarelsen. Så varnar han oss på olika sätt om det som blir ljumt och det som blir svalt. Det som också blir hat. Och när egentligen vi är kallade att älska helhjärtat. Och därför skulle jag bara vilja, jag tror att Gud ska få göra ett gott verk i oss. Och det handlar inte om det jag ska säga nu. Handlar inte om att på något sätt trycka ner oss och göra oss ännu sämre. Utan jag tror att när Guds ordet går ut och när sanningen får tala, det är då vi också kan öppna upp oss för Guds kärlek. Att älska Herren, att älska mina medmänniskor, att älska varandra, det är ingenting jag kan göra i mig själv. Utan som jag har sagt flera gånger igår, att jag älskar för att han först har älskat mig. Jag tror aposteln Johannes kan inte uttrycka det här bättre. Jag älskar för att han först har älskat mig. Ni vet också en av andens frukter är kärlek. Att när vi liksom öppnar upp våra hjärtan. Det handlar inte om att jag ska prestera någonting. Det handlar inte om att jag ska pressa fram någonting i egen kraft. Jag ser att många kristna gör det. Inklusive mig själv. Och vi blir trötta. Men när vi på något sätt bara tar emot ifrån korset. När vi tar emot nåden. När vi tar emot förlåtelse. När vi tar emot hans kärlek. Han får göra ett gott verk. Och så öppnar vi upp oss för en helig ande. Och en frukt av det blir att vi kan ge någonting tillbaka till honom. Det är därför jag tror att det här med att älska, det är en sån, det ger en temperatur om hur vi har det med Jesus. Det är därför jag tänker så här att lovsången är så viktig i mitt liv. Det kan komma morgnar där jag inte är inspirerad att tillbe och ära Gud. För jag är så upptagen med mig själv. Eller jag är inte alls inspirerad att älska mina medmänniskor. Jag är inte alls inspirerad att på något sätt tvätta min broders eller min systers fötter. Och ge någonting till en annan medmänniska eller min bror och syster i Kristus. Och då får jag på något sätt bara stanna upp och låta Jesus få bara älska mig. Fortsätt att älska mig så att jag sen blir så fylld av hans kärlek. Du vet så att det Jesus beskriver som strömmar av levande vatten. Han beskriver liksom det som han vill göra i oss. Någonting som kan svämma över. Någonting som kan svälla över. Så att det bara måste komma i uttryck. Det är därför Bibeln talar väldigt mycket också om lovsång. Att vi ska uttrycka den. Om jag tar emot kärlek från Jesus. Tar emot förlåtelse. Att det bara kommer ut. Så att jag måste lyfta mina händer när jag lovsjunger. Och det kommer ut så mycket att jag bara måste sträcka ut mina händer. För att möta behov. Inte för att jag av plikt gör det. Eller för att jag ska bli trött för att jag gör det. Utan det kommer från hans kärlek. Ett verk av den heliga ande. Det är därför jag också satte temat hands up. Händerna uppåt. Och hands out. Och då ska vi läsa tillsammans ifrån Matteus evangeliet. Ni får jättegärna ta fram era biblar. Vet ni, det finns inget bättre än när man är som igår. Eller när jag har en ungdomssamling eller någonting. Och så har man det här prasslet i biblarna. Hörrni, vi behöver en bibelväckelse i det här landet. Och väckelse handlar ju först och främst om oss kristna. Eller hur? Jesus säger att skörden är mogen. Men arbetarna är få. Väckelse som ett begrepp finns inte omnämnt i skriften. Men det handlar om ett uppvaknande. Att du och jag får vakna upp. Och jag tror att vi kristna behöver vakna upp och förstå att det här ordet är levande och verksamt. Det förs mycket debatter om vad Guds ordet är för någonting. Men det är levande och det är verksamt. Det vill sätta människor fria. Och jag bara vill uppmuntra dig att jag glömde min egen bibel. Den här bibeln, jag vet inte vem det här är. Jag hittade den i kyrkan. Vem det är? Det är fantastiska anteckningar i den. Någon har strykit under och så ser man att den är använd. Det är någon som verkligen har liksom läst den här bibeln. Vem det är? Det är någon som vill ge sig till känna. Och jag blev så uppmuntrad när jag såg den här bibeln. För att det är någon som verkligen har använt den här. Det är liksom det här ordet har läst och liksom gått in och fått beröra en människa. Det är fantastiskt. Så då läser vi Matteus kapitel 22 och vers 34-40. Och när Jesus ska sammanfatta här buden i lagen. Och det här hittar vi på flera ställen i evangeliet, att Jesus på något sätt vill poängtera att det här är viktigt. Så står det så här: fariseerna, och nu läser jag från Folkbibeln. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saduceerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Det här är det viktigaste. Ibland så vill vi göra andra prioriteringar. Och ibland så är jag så upptagen med allt annat. Jag kan vara som Marta som springer runt och ska fixa och dona hela tiden. Och jag märker också att jag ibland formas mer av ett sammanhang jag är i än att formas av Jesus. Är det någon som känner igen sig? Jag har jobbat i pingkyrkan i 4 år. Och till slut så upplevde jag att jag hade fått så mycket pingstklet på mig. Och jag hade fått det här Efesklätet på mig också, förlåt mig. Men alltså, när jag märker att jag identifierade mig som en efesare. Eller jag identifierade mig som en pingstvän. Och tänkte att den kulturen, den får styra i mitt liv. Och jag kände bara att jag blev mer och mer bunden. Och sista året i pingkyrkan så var jag liksom så bunden att jag vill inte vara den som på något sätt är präglad av den kulturen. Utan då läser jag Guds ordet, jag läser om Guds rikes kulturen. Och förstår att det är där friheten finns. Vi ska vara stolta i de sammanhang vi är i. Om du är uppvuxen som efesare eller pingstvän. Men det är så viktigt i den här tiden att tala om vem du är i Kristus. Det är det som består. Ett namn i en matrikel, det är inte nog. Jesus vill ha dig. Han vill ha dig. Han vill att du ska komma till honom och förstå vem du är i honom. Begreppet till och med att vara kristen finns ju inte omnämnt så jättemånga gånger i Bibeln. Ett par gånger kanske. Det står att det var de som var på vägen. Eller hur? Står det. De som var på vägen. De utmärkte sig att de som var på vägen. Jesus säger att han är vägen. Eller att säga att jag är en lärjunge. Jag är en som lär mig av min mästare. Nu jobbar jag inte pingst längre och jag får resa i många sammanhang och förstå att Guds församling, det är inget som vi äger. Det är inget som vi kan liksom kontrollera och styra, utan Jesus, han är, det är så fantastisk bild, han är huvudet. Amen. Han är huvudet och vi är kroppen och vi är olika delar och olika lemmar. Men i det så är det liksom det som är huvudet, där allt styrs ifrån hans principer, hans riktlinjer, ordet som får leda oss och sätta oss fria. Jag var i en Masai-by i december och de här Masaierna var så präglade väldigt mycket av deras kultur. Ta det här med att man kan ha många olika fruar exempelvis. Den här byn och människor där blir frälsta. Och helt plötsligt så måste vi också våga tala om att den kulturen de lever i ibland faktiskt står emot Guds rikes kulturen. Kulturen vi lever i Sverige. Egoism. Jag-centrerat. Vi präglas jättemycket av det. Vi präglas jättemycket av ha-begäret. Jag ska ha och ha. Jag påverkas så mycket av det. Jag ser människor som påverkas så mycket av den här kulturen som råder i det här landet. Också den här kulturen lagom är bäst. Jantelag. Någon som känner till jantelag? Den ska brytas i Jesu namn. För jantelagen ställer sig som ett motstånd mot Guds rikes kulturen. Där vi egentligen ska vara fria. Och då talar Bibeln om en svalen kärlek och i de sista tiderna om egoism och jag-centrerat. Och så säger Jesus, du ska älska Herren. Paulus säger, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Nu handlar det inte om mig längre utan det handlar om honom. Jag har fått livet, det flödar över. Jag sträcker mina händer och ger tillbaks hängivenhet. För jag har vunnit allt i Jesus Kristus. Och det flödar över så mycket att jag också kan leva ut i en livsstil. Händerna utåt, utsträckta mot mina medmänniskor. Och den här kärleken som inte kräver någonting tillbaka. Du vet, den här utgivande kärleken som bara flödar ifrån tronen, ifrån korset, in i våra liv. Och det är en utgivande kärlek som sen när jag sträcker ut mina händer mot en medmänniska. Eller i församlingen. Jag dömer inte andra människor. Jag pratar inte illa om andra människor. Min tunga talar inte död utan det talar liv. Och när jag bara använder mina händer för att sträcka ut och hjälpa människa. Så gör jag det inte för att få någonting tillbaka. För den här utgivande kärleken, den kräver inget tillbaka. Därför tror jag att vi som är kristna, vi har ibland en farisé inom oss. Okej, jag bekänner det. Jag får bekänna det som en synd, ett farisistiskt beteende. Och ibland så ibland känner jag mig som en hycklare. När jag har stått uppe och bara haft det här med att lyfta mina händer och prisa Gud. Men att leva ut det sen, det har jag inte riktigt tagit steget att göra. Fariseerna, de ville på något sätt visa. Och de ville på något sätt prestera. Vi har det. Det är därför jag tror också att många av oss ibland har jättesvårt med det här med att hänge sig till Gud. För att vi tänker att det är som vi som ska sträcka oss i vår egen kraft. Eller att vi ska på något sätt ut och hjälpa människor. Jag är inte motiverad att göra det för att vi ska göra det i vår egen kraft. Tänk mer så här. När vi stämmer in i en lovsång här. Och du tänker så här, nej men jag har inte kraft att göra det. Jag har ingen ork. Du är inte tvingad till någonting. Men vi får lov. Vi får lov att ära Gud. Vi får lov att dra människor från fattigdom. Vi får lov att sträcka ut våra händer. Det är på något sätt det kommer inspirationen, motivationen kommer ifrån Jesus. Det är inget vi sen kan kontrollera utan det bara händer. Det bara händer. Jag har fått göra upp med fariséerna så många gånger. Både när det gäller riktat mot min relation med Gud. Lovsången i mitt liv är mycket prestation och plikt. Och så fick jag bara på något sätt lägga ifrån mig det och bara inse att det handlar först och främst att Jesus ska älska mig och bli berörd av honom. Och i Lukas, det 7:e kapitlet, jag läste det igår, så står det om den här kvinnan som kom med den här oljan och skulle smörja Jesu fötter. Hon ville uttrycka en lovsång till Jesus. Och Jesus säger senare att hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon älskar så mycket. Och jag tänkte, det här är nyckeln in. Det här är hemligheten kring att hitta en hängivenhet. Sätt att vi tillbe Herren. Det är när vi har fått ta emot så mycket förlåtelse, så mycket nåd och blivit drabbad av hans kärlek att det sen svämmar över och att jag bara måste ge tillbaka. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon älskar så mycket. Vi har ett arbete inom Pingst som kallas LP. Känner ni igen det? Hjälparbete. Det var att arbeta med att hjälpa missbrukare och de som har olika problem. Och att få se en sån människa som har varit i mörker, i elände, i liksom varit i skiten fullständigt. Från mörkrets välde. Och så är man intagen i den levande rike, sonens rike. En sån person. Eller hur? Nu ska vi se. Hörs det? Bra volym nu. 1, 2, 1. En sån människa som har varit i skiten. Och så har man fått bli frälst och vända om. Och har kommit och fått verkligen ta emot Jesus. En sån människa kan jag bli så avundsjuk på. För att de verkar kunna uttrycka så mycket hängivenhet och kärlek till Jesus. Och ibland kan jag se vi kristna som sitter och vuxit upp i kristna sammanhang har svårt att hitta motivationen. Vet att jag har en släkt, en familj som har gått till kyrkan bara på grund av plikt. För att man har vuxit upp i det. Och jag tror, inklusive mig själv, så många gånger vi bara kommer för att vi har gjort det i alla år. Och jag tror att det gör så ont i Guds hjärta när Gud egentligen bara vill, han vill bara vara med oss. Han vill ha en relation med dig och mig, eller hur? Han vill ha en relation med dig och mig. Och det är därför Jesus också säger att den som har fått litet förlåtet, älskar litet, lite. Så många gånger som jag liksom stängt ut det Guds flöde i mitt liv och jag bara upplevt en sån kamp i att älska medmänniskor och älska Gud. Och hemligheten är när du bara öppnar upp ditt hjärta och låter Gud älska dig först. Och då kan jag lova att får det här ske i kristnas liv, får det här ske i församlingar, så kommer det bli per automatik att stiga en lovsång, en doft tillbaks, ett gensvar. Och vi kommer bli också Kristi kropp, Jesu händer och fötter i den här staden, för att vi har först och främst tagit emot ifrån honom. Att älska helhjärtat med händerna uppåt och händerna utåt. Så drivkraften och motivationen till det här livet. För att vi ska komma ifrån att sluta bråka om lovsång eller salmer. Vi talade om det här begreppen igår. Jag kan ha en lovsångskväll och bara sjunga lovsånger i psalmboken. Och det är helt fantastiskt. Jag kan också ha en lovsångskväll där vi bara sjunger nya sånger. Det handlar inte om det. Lovsången har inte något med genre att göra. Det har om hjärtats gensvar. Och vi hänger oss till Gud i en lovsång och en tillbedjan. Och drivkraften och motivationen till att bli ett folk som lovsjunger Gud. Och ett folk som verkligen är vid en församling där vi har Jesu händer och fötter. Där vi också bygger en atmosfär i sammanhanget. Där vi inte talar illa om varandra. Där det inte finns något hat. Det finns inget skvaller. Ordet, tungan som så lätt kan tala död, talar bara liv och liv och liv. Vi kommer dit när vi först och främst tar emot av Guds kärlek. Och det här låter så enkelt. För jag säger, ja, men jag känner ju Jesus. Jesus finns ju i mitt liv. Men jag tänker så här att det får inte vara en engångsgrej. Utan flödet ifrån korset, det måste liksom drabba dig varje ny morgon. Varje dag så får du bara ta emot ifrån Guds kärlek. Så när vi talar om det här som verkligen är ett allvarligt ord. För vi som Guds folk måste resa oss upp och ta det här ordet på allvar. Att älska Herren över allt annat. Jag ska gifta mig i sommar och min fru Agnes Agnesi, hon är inte nummer ett i mitt liv. Hon är nummer två, för Jesus är nummer ett. Och hon säger likadant. Liksom att vi blir ett folk som verkligen låter Gud få vara Gud. Och vi hänger oss och älskar honom. Och det tar också uttryck i det andra budet. Som är likt det första budet. Att älska dina medmänniskor. Vi kommer inte komma dit om vi inte först och främst låter Gud få göra ett gott verk i våra liv. Jag ser så många kristna som är trötta. Så många kristna som är trötta. Som är i den här verksamhetsbubblan. Och vi ska göra hela tiden. Vi ska vara som Marta som springer runt och fixar och donar. När vi egentligen bara kallar det att vara vid Jesu fötter. Och låta han få tala. Låta han få älska först och främst. Jag tror att Guds kärlek måste drabba oss. Så att vi kan komma som den här kvinnan med den här oljan. Hon är redo att bara ge allt det hon äger och har. För att hon har fått förlåtelse för sina många synder. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Vad låt det här ordet nu. För det är ett Guds ord som är levande. Så när jag talar ut det så låt det bara få ta tag i ditt hjärta. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och så säger aposteln Johannes, det är vi också. Så många kristna i landet Sverige, inklusive mig själv. Jag talar alltid om oss. Nöjer oss med att kallas Guds barn. Men då står det så här att vi är ju det också. Förstår ni skillnaden? Det är väldigt lätt att kallas någonting. Ja, men jag kallas ett Guds barn. Men att ta det till den nivån att verkligen leva ut att jag är ett Guds barn. Det är där Jesus kan få älska dig. Kärleken han har skänkt oss. Och så många kanske nöjer sig med att bara kallas ett Guds barn. Men då är det som att Guds hjärta bara blöder. Varför kallas ni bara Guds barn? Ni är ju Guds barn. Ni är ju det. För kärleken som Fadern har skänkt oss genom Jesus Kristus handlar inte om att vi bara kallas någonting och tänker att vi är några religiösa varelser och håller på med något sånt tjafs. Vi är någonting i Kristus Jesus. Du är ett Guds barn. Så står det i Johannes evangeliet kapitel 15. Jesus säger, liksom Fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. I Stefania där det står om att Herren din Gud, han bor i dig. Alltså jag vill bara att det här ordet ska drabba dig nu. För jag tror att så många av oss behöver få bli motiverade igen. Vi behöver få bli motiverade. Vi ska inte vara trötta längre. Vi ska inte komma till kyrkan av plikt. Utan vi ska komma där för att Jesus Kristus älskar dig och mig. Och han kallar oss sina barn. Och vi är det. Det är därför jag tror att vi behöver låta det ordet drabba oss. För annars kommer vi inte orka att älska honom och hänge oss till honom. Eller att älska våra medmänniskor. För det börjar med det här. Bröder och systrar. Herren din Gud bor i dig. En hjälte som frälser. Han är en hjälte för dig. Han är en hjälte. Och så står det så här. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Och det som händer när vi öppnar upp våra hjärtan för den här kärleken. Vi öppnar upp våra hjärtan för Jesus. Och Jesus är ju här genom sin heliga ande. Det här är ett verk av den heliga ande. Och det här är ju liksom andens gåvor, andens frukter i funktion. Att när Gud får liksom med sin ande beröra våra liv så blir det en frukt. Vi talar om det och finner det i Galaterbrevet kapitel 5 om andens frukt. Så frukten av att jag tar emot. Det blir en frukt av kärlek. Det blir en frukt av glädje, en frid, tålamod, vänlighet, godhet. Trohet, mildhet och självbehärskning. Det står också i Galaterbrevet om det som är motsatsen till det här med andens frukter. I relation med oss här och i relation med oss själva, med Gud och med våra medmänniskor så är det den här standarden som ska råda av glädje, av kärlek, av frid, av tålamod. Ibland så ger vi upp hoppet om varandra alldeles för tidigt. Och ibland så klagar vi på varandra och inte håller ut i tålamod. Vänlighet. Jag kan säga så här att jag har rest så mycket. Och jag finner egentligen... I så många sammanhang, i kristna sammanhang, så finner jag så mycket hur vi håller på att förtala varandra. Baktal, skvaller. Jag ser församlingar som håller på att delas och förintas. Och det här berör verkligen mitt hjärta. För att vi håller på att skada varandra när vi egentligen är kallade, fyllda av Guds ande, att tala vänlighet. Tala godhet, tala trohet och mildhet. Jag har sett församlingar delas för att man är på något sätt, vi har inte kommit till den nivån att bara leva ut en frihet i anden. Utan vi är så mycket självupptagna och vi ska försvara oss själva. Det här kanske är jobbigt att höra, men jag ser min egen församling också i Skellefteå som har så mycket problem mellan generationer. Vi har så svårt att ena generationer. När egentligen den nytestamentliga församlingen handlar om inte olika uppdelningar och målgrupper, utan vi är en. Vi är ett i Kristus Jesus. Halleluja.
Och därför tror jag att du och jag måste göra upp med det farisistiska beteendet inom oss. Och den här prestationen och plikten. Och låta Guds kärlek drabba oss. Så att vi sen kan få uppleva det som är att vi blir Kristuslika. Att uppleva vänlighet och godhet. Och att bli kvar i den kärleken. Om någon förblir i mig, säger Jesus, och jag i honom, bär han rik frukt. Jag har talat om det dubbla kärleksbudet. Att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. När Jesus är nummer ett i ditt liv. Det är dags att vi som kristna faktiskt står upp för Jesus i den här tiden. Och visar det och uttrycker det med händerna uppsträckta. Inte bara på en hockeymatch eller en fotbollsmatch när vi kan hänge oss. Utan verkligen i Guds församling, i den levande Gudens församling. Så hänger vi oss till honom. Och sen när vi går ut ifrån den här lokalen, när vi kommer till våra arbetsplatser, eller när vi går på stan, eller när vi möter människor på skolan och sådär, så bara lever vi ut det här med händerna utsträckta mot våra medmänniskor. Vi lever ut det här om vi först och främst faktiskt öppnar upp våra hjärtan nu och bara tar emot av Guds kärlek. Men sen står det också någonting jag vill beröra. Det står så här, Jesus säger att om ni älskar varandra så ska alla se att ni är mina lärjungar. Och då gör det så ont i mitt hjärta att se att i kyrkor finns det så mycket bitterhet. Och det finns så mycket sår. Och det finns så mycket av det här med att vi älskar inte varandra. Oftast så ser vi varandras nackhår när vi sitter i kyrksalen. Eller? Är det så? Men känner vi varandra? Och det är klart att det blir mycket stridigheter om vi inte känner varandra. Då blir det ju missförstånd på missförstånd hela tiden. Och då säger Jesus, om ni älskar varandra. Och nu talar vi om här. Nu tänker jag att ni ska få... ni ska inte ta av skorna. Jag var i ett sammanhang där jag faktiskt skulle praktisera att tvätta varandras fötter. Har ni gjort det? Är det någon som har tvättat någons fötter någon gång? Det är underbart. Handlar det om era barn då eller? Eller liksom, nej, ni har praktiserat att tvätta någons fötter, liksom, en broder eller en syster. Det är något så vackert i den här symbolen, i den här bilden som Jesus vill ge. För jag tror att för att vi ska vinna Östersund och Åre behöver vi börja praktisera det här. Det är dags att lägga ner vår egen stolthet. Och lägga ner stridigheter. Och faktiskt börja lära känna varandra. Mellan generationer. En ung som lär känna en gammal. Ett barn som lär känna en ungdom. Att börja älska varandra. Och då säger också en av apostlarna. Älska inte med ord och fraser. Vi är så duktiga att kunna uttrycka det i ord och fraser. Utan det står att älska. Och ordet älska, det begreppet nu utifrån vår relation till Gud i lovsång. Men också mot våra medmänniskor. Men också i gemenskapen i församlingen. Älska i handling och i sanning, står det i ordet. Därför vill jag bara uppmuntra er att älska helhjärtat. Låt det få praktiseras i församlingen. Och var inte sen med att förlåta. Jag tror att det finns så mycket oförlåtelse. Jag har förstått också att det har varit en del stridigheter. Egentligen som handlar om skitsaker. Förlåt mig. Och vi kan inte ha en levande relation till Gud om vi inte lever i förlåtelse. Helt omöjligt. Vi tillhör en förlåtande Gud. Och det betyder om inte vi sen lever ut det här. Jesus återkommer i sin undervisning om att om ni inte förlåter varandra så kan inte heller jag förlåta. Han talar så mycket om att ni måste förlåta varandra. Förlåta er själva. Många lever med en dålig självbild och sår av vad man själv har gjort. Förlåta en själv, förlåta andra vad de har gjort och be om förlåtelse. Då tror jag att Gud kan få göra ett gott verk. Tvätta varandras fötter. Jesus kommer och Petrus, han ger motstånd. Vi finner det här i Johannes 13. Ska du tvätta mina fötter? biter. Och då säger Jesus, om inte jag får tvätta dig så har du inte någon del i mig. Och utifrån nu det här då att ta emot av Guds kärlek, har du tillåtit Jesus att tvätta dig? Så här, det här är dagen där du behöver inte bara bli tvättad lite grann. Du kan verkligen bli fullständigt ren. Och så står det senare i det här kapitlet att då är också ni skyldiga att tvätta varandra. Och jag tror att det här kan få vara en profetisk handling. Jag vet inte, har ni bönegrupper? Cellgrupper? Jag tänker och vill bara uppmuntra er. Det här kanske är en profetisk handling ni behöver göra. Ta fram en skål, en såpa eller tvål, en handduk. Och för att uttrycka att vi älskar varandra. Det här är min bror, min syster. Vi är olika men vi är ett i Kristus. Tvätta varandras fötter. Ni kommer aldrig nå den här staden om ni inte börjar praktisera Guds kärlek i relation med varandra. Mellan nationer, nationaliteter och generationer. Att vi är ett. Så närmare Gud, närmare varandra. Och något kort nu om närmare våra medmänniskor. Vill vi nå Östersund för Jesus? Finns den hungern? Är det bara 5-6 sändare? Vill vi nå Östersund, Jämtland med evangelium? Så då tänker jag så här att om vi börjar nu med att bara släppa på prestige och stolthet och bli ett folk som bara kommer upp, som det står i Zakaria, att när vi träder fram inför honom och tillber honom, då kommer regnet att falla. Det står det i Zakaria 13 tror jag att det är, eller 14. När vi älskar Herren och släpper vår egen prestige, vår egen stolthet över vad vi har byggt upp i vår kultur, utan vi bara ser med nya perspektiv att han är huvudet. Vi bestämmer inte, han bestämmer. Och så låter vi en lovsång bli en naturlig del i våra liv, men också i församlingen. Inte som en musikstil eller en genre, utan utifrån ett hjärtats gensvar. Och så börjar vi praktisera det också i församlingen, att börja tvätta varandras fötter. Ett verk av den heliga ande, att nu börjar vi tala vänlighet. Och vi har tålamod med varandra. Och det viktiga är inte att tala och hålla på och argumentera. Det viktiga är att lyssna. Amen. Kan få ett amen på det? Amen. Och så kommer vi till att nu är vi de utsträckta händerna. Nu är vi redo. För att om ni älskar varandra, så ska alla se att ni är mina lärjungar. Då ska Östersund, då ska Jämtland, då ska Sverige se att ni är mina lärjungar. Att vinna människor för Jesus, börja med att älska dem. Att vinna själar till Jesus, börja med att älska dem. När jag möter en tiggare, en människa som jag kan få medlidande för, medkänsla, så är det väldigt enkelt för mig att kanske ta upp en 20, en 100-lapp och stoppa ner den här lilla skålen. Är det att älska? Det kan vara ett uttryck. Men Jesus, han ger den här bilden när han möter en spetälske. Så nöjde sig Jesus inte med att bara stå där och på något sätt, ja men jag känner medlidande. Vi kristna är jätteduktiga på att, oj vad synd det är om den människan. Och vi ser på tv och tänker att oj vad tråkigt, vad synd och vad människor verkar ha det svårt. Vi nöjer oss med att känna medlidande så. Jesus och den drivkraften vi ska ha handlar om att vi ska sträcka oss ut. Jag hade två tiggare boende hemma hos mig från Rumänien i min lilla lägenhet. Folk tyckte att jag var jättekonstig. Men jag praktiserade bara evangelium. För jag sträckte mig ut. Jesus sträckte sig ut till den här spetälske. Han vidrörde den. Han reste den upp och sa, jag vill hjälpa dig. Det här här är kallelsen, kära bröder och systrar. Och jag tänker att vi måste börja någonstans. Jag tror att det är Guds tid i mitt liv, i ditt liv, i församlingens liv. Du ska älska Herren av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av all din kraft. Så kommer budet att älska dina medmänniskor. Att leva ut, att tvätta varandras fötter, att bygga en atmosfär nu. Så att alla människor kan se att ni är Jesu lärjungar. Lever vi i stridigheter, i oförsoning och oförlåtelse, kommer den här staden inte kunna räddas för evangeliet. För att då kommer ingen att se. Den skörden som är mogen, men arbetarna är få. Människor kommer inte se. Det är dags att börja praktisera ett klart och tydligt evangelium. Ta emot. Ge tillbaka i hängivenhet. Inte i ljummenhet. Utan är hängivna Gud. Var hängiven. Stäm upp i dans. Jubla, ropa. Var glad i Herren. Fröjdas i Herren. Fröjdas i Herren. Och sen lever du ut det här i en livsstil. I mötet med bröder och systrar. I mötet med dina medmänniskor. Ska vi be tillsammans.